Petter är en av mina absolut största förebilder och jag vet nog ingen som gör mer saker än Petter. Men jag undrar ibland om hans dygn har fler timmar än mina. Han är framgångsrik som artist, han är föreläsare, författare, fembarnspappa och bra som dessutom. Vinmagnat, konstnär, ja, men i mina ögon framförallt en stor förebild. Jag undrar hur en vanlig Petterdag ser ut och vad gör han egentligen för att orka och få tiden att räcka till? Jag har alltid sagt att starta en podd någon gång så ska Petter vara den första gästen. Och här är han, Petter, hej!
Tjena, tjena.
Tjena, välkommen.
Tack så mycket, vilken fin presentation.
Ja, och du är första gästen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yeah.
Ja, men du blev ju känd som artist och du är föreläsare, författare, fembarnspappa, vinmagnat, hotellläkare, konstnär. Alltså, hur startade allting? Vad fick du att börja liksom, din resa?
Ja, alltså jag tror att i mitt fall så handlar det väldigt mycket om att det finns så mycket saker i livet som är roligt som man vill göra. Och ofta när man håller på med någonting, till exempel om man är inne i musik och så här, så kanske man skärmar av sig att man tror att man inte kan göra de här sakerna. För att det hör inte till en artist eller en musiker att de ska till exempel hålla på och vara inblandade i olika andra verksamheter som jag nu är. Jag har liksom aldrig riktigt sett dem. Gränserna, utan för mig har det alltid varit en känsla av att det finns så mycket olika saker som man kan göra och jag vill hinna med att göra allting och jag tycker att det är jätteroligt att göra de olika sakerna. Och ibland så vet jag att när man har gjort precis så som du gjorde nu, en sån här presentation av mig, så har det nästan ofta kanske musikjournalister känt att jag har varit lite fladdrig för att det har varit så svårt att så här ringa in, vad är han för någonting? Jo, men jag är artist och textförfattare. Det är det, liksom det trädet, det är själva stammen. Och sen så finns det ju massa grenar på träd. Och där kan det vara alla de här andra grejerna. Och idag, i den tiden vi lever i just nu, under 2020, där det har varit covid och sådär, så känner jag att det har varit ganska härligt att kunna ha alla de här olika sakerna. För att jag har kunnat stå på andra ben när kanske andra bara haft ett ben att stå på för att de bara har gjort en sak. Men det finns liksom ingenting som är rätt eller fel. Det enda jag känner bara att det finns inget som hindrar mig, utan jag gör det jag känner att jag blir passionerad och tycker det är roligt att göra. Och det finns bara, har jag det intresset och den energin, så är det klart att jag ska göra det.
Ja, du är en grym entreprenör och det här med det som att du alltid har hjärtat in i allt du gör, det är verkligen märks. Och jag tänker på det här med liksom dina texter. Någonting, vi har ju känt varandra länge, du och jag, Petter, men någonting som jag funderat väldigt mycket över, det är just där texterna känns verkligen som att de kommer inifrån, att det finns en mening med dem. Jag älskar ju den här kul på vägen, just det här med innehåll. Om jag skulle fråga, vilken är din favoritlåt av alla dina låtar? Du har gjort många såklart, men...
Oj, det är svårt. Jag har hållit på så himla länge, så det är så många olika låtar som betyder mycket för olika perioder i livet som man har varit i, och låtar som kanske har... ja, men som ens första singel, Mikrofonkort, sätter fart på saker och ting. Men sen så kan det vara saker som man har gjort senare. Eller Kul på vägen, som du nämner, det är en sån här låt som egentligen, alltså själva meningen med den är bara att vi lever liksom i en tid där man oroar sig väldigt mycket för vad som ska hända imorgon och vad som ska ske med världen. Och vi har många utmaningar, det är allt från klimat, det är rasism, det är liksom läskiga diktatorer och allt möjligt som finns i världen som skrämmer oss. Men någonstans så måste man, jag tror att sitter man bara och oroar sig så mår man väldigt mycket dåligt och det blir väldigt mycket dålig energi. Så att man, någonstans måste man tänka att så här, jag ska göra så mycket jag kan för att förändra saker och ting till det bättre. Men oavsett vad så ska jag i alla fall ha kul på vägen. Att det är liksom att försöka leva varje dag som att, inte som att det var den sista, men att på något sätt försöka ta vara på den så mycket som möjligt och inte gräva ner sig så mycket. Och texter för mig har alltid varit någonting som jag jag lärde mig att prata med min mamma när jag var liten. Och vi pratade alltid väldigt öppet om saker och ting. Oavsett vad det var för någonting. Även så här känsliga saker som man som tonårskille kan tycka är jobbigt att prata med en vuxen om, till exempel. Hon var alltid väldigt duktig på att vara verbal med mig. Vilket gjorde att jag också blev verbal med henne. Vilket gjorde också att jag alltid haft en trygghet i att prata om framförallt känslor. Och även i musik. Och jag kom ju ut i en genre som var lite sådär tuff och macho. Och i slutet på 90-talet så var det absolut inte någonting som att en kille skulle prata om att de grät. Eller att de liksom var svaga. Eller att de kände sig ledsna. Eller lite... Det var tvärtom att alla... Mansidealet har varit liksom väldigt mycket att det, allting, man bröstar det liksom. Att det ska vara tufft och sådär. Och jag tror att det är någonting som killar behöver göra idag. Så är det att prata om att de kanske inte är där.
Det är fint ju. Jag tänker mycket på det själv eftersom jag har en son. Ja. Att jag liksom så här pratar känslor med honom.
Jätteviktigt tror jag. Och jag tror att det är väldigt... För att om man ska försöka ändra... problematiken med killar som blir lättkränkta mot varandra och det liksom eskalerar till saker och ting, så tror jag att det är jätteviktigt att kunna prata om sådana saker.
Det låter ju verkligen, Petter, som att du inte är rädd för att jobba och ta dig till väldigt mycket saker, men hur har du tid med allting?
Tiden är ju ett problem, för att vi har alltid för få timmar på dygn, om du frågar mig.
Ja, det var ju det Mårten undrar. Har Petter fler timmar?
Jag tror fortfarande han har det.
Men när jag och Mårten började träna, eller Mårten tränade mig, för att jag kom in i träningssvängen tack vare Bingo Remer, som parade ihop mig med en annan kille som kom från samma stad, Mårten. Och jag började väl träna 2003, va? Var det inte så?
Ja, jag tror det var 2003. Ja.
Och ganska snabbt insåg jag att träning är så här, det är viktigt, det är kul, men fan vad jobbigt det är att det ska ta typ 2 timmar av ens dag. Liksom. Mm. För det gör ju det. Det är liksom, det är 30 minuter dit och sen ska du hålla på och träna en timme och sen så är det 30 minuter hem och liksom, ja, duscha och allt det där som man ska göra. Mm. Och det är ändå 2 timmar av en dag. Det, för mig är det ganska mycket tid som går. Så att jag började liksom träna väldigt tidigt. Mm. Alltså vi har ju tränat ofta vid 6-7 tiden. Liksom.
Ja, ibland tidigare också.
Ibland tidigare. Och... för mig har nästan alltid lösningen varit med tiden att pressa in saker tidigare. Att gå upp tidigare på morgonen, att göra saker tidigare. För att dessutom också när du gör någonting, om du tränar eller... Nu pratar jag specifik träning, men om du tränar liksom vid 10-11, då är min telefon on fire och det ringer och man blir distraherad. Så att vid den där tiden som är så där tidigt, då är man är pigg i huvudet, man har massa bra energi, man har oftast massa bra idéer. Och sen så ringer inte telefon.
Nej, när går du och lägger dig då?
Det också förutsätter ju att man lägger sig relativt tidigt. Liksom. Mm. Jag har ett koncept så här. För att göra en lång historia kort. Min fru Mikaela, som är gammal skidåkerska, träffade jag i Åre runt 2003. Och vi har varit gifta väldigt många år och... vi försökte i många lägen liksom försöka hitta ett ställe där vi båda trivdes på. Och jag insåg att liksom, det spelade liksom ingen roll om vi fixade någonting jätte nice i Stockholm. Utan till slut så insåg jag att det finns bara en plats som faktiskt hon mår bra på. Och det är i fjällen i Åre. Och för några år sedan så funkade det med liksom min äldsta son och hela upplägget att flytta upp dit. Så då bosatte vi oss i Åre. Så att jag säger att jag egentligen bor delvis i Stockholm men delvis i Åre. Så det är så varannan vecka upplägg. Vilket gör att när jag är uppe i Åre, då tränar jag jättemycket. Jag är med familjen, jag håller på och grejer med dem. Alltså min fokus är där. Sen när jag är nere i Stockholm, då jobbar jag häcken av mig i en vecka. Och liksom kör stenhårt. Och då, som nu den här veckan till exempel, har varit en studiovecka. Och då har jag en kille som jag jobbar med i studion som heter Sammy, som också har småbarn, vilket är perfekt, och är morgonpigg, vilket också är perfekt. Så han och jag ses i studion typ vid 6:30 ungefär brukar vi träffas i studion. Och då börjar vi jobba. Och det är inte så många artister som börjar jobba.
Nej.
Snarare att de slutar jobba vid den tiden på natten. För att det finns en så här romantiserad bild att folk sitter och... röker cigarrer och dricker konjak i en studio klockan 3 på natten. Det gör inte vi. Utan vi är där på morgonen och så kör vi på. Och så kör man på fram till typ 2. För att efter 2, då är inte hjärnan igång längre. I alla fall inte min. Och det har med den här liksom hyperaktiviteten att göra. Att fånga de bästa timmarna till det som är det viktigaste. Alltså det kreativa. Det är då man kommer på alla grejer. Klockan 4 på eftermiddagen, då är liksom bara gröt i huvudet på mig. Då är jag jättetrött. Och då kan jag göra enklare grejer som liksom hushållssysslor hemma. Gå och fixa och handla mat eller vad man nu ska göra. Saken är den i alla fall. Och den här veckan då som vi har kört, då kör jag liksom studion jättetidigt. Och så har det blivit lite längre dagar som det har varit möten och grejer efter och liksom och så. Så sköter man inte sömnen där, då ligger man ju back efter ett tag. Och nu, ärligt talat, så ligger jag lite back. Så att jag har sovit några nätter, har blivit kanske, ja men, så att jag sover 5 timmar, 5,5, 6 timmar. Och det funkar några nätter, men efter ett tag, så här 4-5 nätter på raken, då kan det bli ganska jobbigt.
Mm, sen ska man komma hem och vara pigg med barnen också efter den
veckan. Men jag åker upp nu om någon dag sådär, men då är det lugnt, då är det ju liksom det är jullov och sådär. Men tid för mig är väldigt sådär att alltid vara effektiv. Det är som att i den studion vi har så är ett kontor precis utanför och vi håller på med någon låt, jag hör musiken, jag håller på och skriver. Jag håller på att fundera på vad jag ska göra för någonting. Okej, musiken rullar. Okej, jag behöver göra någonting annat samtidigt. Så då går jag ut och så vet jag att jag ska signera massa böcker till förlaget som vi har på kontoret. Då sätter jag mig och gör det samtidigt. Så jag försöker alltid liksom så här, där jag kan hitta grejer jag kan göra samtidigt för att vinna på det, så är det, jag går aldrig och äter lunch på ett ställe som ligger längre bort än 200 meter för att det får inte ta längre tid liksom. Det är så här, det kan låta sjukt, men det blir lite så att man tänker så där hela tiden för man vill hinna med alltihopa. För mig är det superviktigt. Och det är precis alla de mötena, aktiviteterna jag gör försöker alltid lägga. Om du har ett schema till exempel på en vecka och så vet att du är i studio måndag, tisdag, onsdag och så får du ett möte på en tisdag. Det blir helt idiotiskt för då vet du att du måste gå ur studion och så ska du gå iväg och så ska du ta det här mötet och så. Ja, det liksom pajar alltihopa. Då är det bättre att lägga den där och då tar du torsdagen. Okay. Men har vi några fler möten den här veckan? Ja, vi har 5 andra. Okej, men då lägger vi allting på ett bräde på torsdagen. Så tar vi det så gör vi det till en mötesdag istället. Så hela tiden för att effektivisera tiden liksom. Det är jätteviktigt.
Så ditt dygn har alltså inte fler timmar än minut?
Nej, det har det verkligen inte. Men,
du är bra på att planera och prioritera.
Ja, prioritera och liksom försöka göra saker men på ett effektivt sätt liksom. Och det handlar inte om att det är liksom att jag ser på mig själv som någon sorts kapitalistisk fabrik. Det är inte det handlar om. Det handlar bara om att jag vill hinna med mycket grejer och jag vill hinna göra alla de här sakerna. Magnus Uggla lärde mig en rolig grej. Han sa det liksom, fan jävla möte alltså, de bokar upp en timme, det är klart på en kvart, vet. Han går in och så bara, vi gör det här. Bra, bestämmer vi det, och så går han och så liksom, bara skiter i massa kallprat och grejer om väder och vind och covid eller vad det nu kan vara för någonting som alla pratar om. Men så det har blivit lite sådär också ibland, att man försöker vara effektiv.
Vart kommer drivet ifrån då?
Alltså, jag tror att när jag träffade dig, Mårten, runt 2003 så hände det nog rätt mycket grejer som var kopplade dels till att jag började ta hand om mig själv, träna, liksom få ordning på saker och ting. Jag fick barn precis samtidigt också. Och när man får barn så får man ett driv. Det är bara så. Alla som får barn får driv för att de får ett ansvar. Det är någonting som du ansvarar för. I alla fall de flesta föräldrar borde känna så.
Ja,
och då blir man mycket mer målmedveten. Så är det.
Jag undrar, gör du någonting varje dag, någonting som får dig att orka? Liksom? Att det finns ju människor och rutiner. Jag fattar, du går ju upp tidigt, precis som jag. Men finns det någonting du gör varje dag?
Ja, alltså jag kan ju också så här planera lediga stunder, vilket jag kan se som helt härliga perioder. Alltså det finns grejer som gör att jag mår väldigt bra. Alltså som jobb är en grej liksom. Men att sitta och jobba i en studio till exempel och nå ett resultat, det vill säga låt säga en färdig låt eller en färdig demo eller någonting sånt, det kan bli en sån, det finns en belöning i det där, ett belöningssystem i hjärnan som är väldigt starkt, att så här, vad skönt det kändes att jag blev klar med det här. Men jag kan också ha ett belöningssystem att jag har 2 grejer på förmiddagen, sen från klockan 10 så har jag hela dagen fri. Och då kan jag inte, och då gör jag ingenting.
Nej.
Då åker jag hem och sen så är typ läser en bok eller bara går runt och pillar lite och organiserar grejer hemma kanske eller någonting sånt. Alltså jag verkligen lägger tid på att inte göra så mycket. För att det finns också en bild av att jag hela tiden är liksom nipprig, att alltid måste hända någonting. Men det stämmer inte riktigt. Jag kan absolut ligga instängd i 3 dagar om det liksom behövs. Mm. Det har jag inga problem med.
Nej, och det här med, liksom, jag brukar kalla det för fristäder, att man faktiskt har de här, man ser till att man får de här stunderna. Fristäder.
Fristäder, ja, det är bra uttryck. Ja, det är det ju.
Man kan stänga utsidan utanför. Och det är göra saker man mår bra, helt enkelt. Det känns ju som en supersmart grej att göra. Om du har en motgång då, om du säger att du kommer in i en svacka, finns det någonting du, liksom, hur tänker du då? Hur gör du? Alla människor har ju svackor såklart, men...
Jag är ju superkänslig och dramatisk person, så att jag blir ju ofta ganska uppjagad över situationer som jag vet att folk i min närhet som är betydligt liksom lugnare och mera pragmatiska hanterar bättre än vad jag gör. Så att då, om jag får motgångar, så kan jag förlita mig väldigt mycket på att bolla med andra personer runt omkring, om det har varit någonting eller att jag har... gjort något fel eller gjort bort mig eller liksom någonting som jag har ångest över eller mår dåligt över, som det kan ju vara väldigt beklämmande, och då tror jag att det är jättebra med liksom att man har de här jag har lite så här mentorer som jag kallar det runt omkring mig, alltså, men det behöver inte nödvändigtvis vara folk som är superförmögna, framgångsrika vds liksom, som det ofta finns en så här romantiserad bild av att det bara är sådana som är mentor, utan det kan vara någon, bara en bra kompis som känner en, som är duktig på analyser eller liksom kan göra en snabb analys av en situation eller vad det nu är för någonting. Så jag har lite sådana vad ska man säga, stöttepelare liksom runt mig, och det tror jag är ganska bra att ha i livet oavsett vad. Det kan ju handla om man vill bolla någonting som har med relation att göra eller med jobbet eller vad det nu är för någonting. Men sen finns det någonting som är intressant med motgångar också, för att motgångar är ju också det som driver en lite grann. Det har drivit mig väldigt mycket i många saker, att man hamnar i någon sorts underdog-läge och så vill man bevisa sig. Och det behöver inte alltid vara att jag vill bevisa mig för er, det kan också att jag vill bevisa mig för mig själv. Och då får man också den här extra energin och extra... kraften. Jag brukar kalla det för liksom det här Rocky Balboa-tänket, att man liksom, man kan bli slagen på i många lägen, men man kommer någon gång ställa sig upp och slå tillbaka, och man kommer slå ganska hårt.
Mm, och så det är ju alltid de svåraste stunden som utvecklar oss mest också.
Det är ju en riktig jävla klyscha att säga så, men det stämmer ju. Ja. Det är det som är sjukt, att det är verkligen sanningen, ni ligger ju där. Det du inte dör av blir du starkare av oftast. Så är det ju faktiskt. I många lägen har jag i alla fall känt så.
Mm. Och vi behöver ju också ibland, för när vi utvecklas, behöver ju en kanske en svårare stund för att se om det funkar, vårt nya tänk, det vi faktiskt ska göra. Och jag tycker jag håller med dig, just det här med att faktiskt liksom ventilera, att inte hålla på saker. Jag har egen erfarenhet av det, men det ska vi inte prata om idag.
Nej.
Vi var inne lite grann på det här med sömnen. Du sa att denna veckan var sömnen inte så bra för dig.
Nej.
Och du känner ju säkert till mitt balansbord där med de 4 faktorerna. Motionsvanor, kosten, vilan som är sömn, återhämtning och stress. Vilket är av de här benen är det vanligaste benet du har problem med?
Det där är bra. Du har dina 4. Jag har också 4 som jag ska presentera för er.
Ja, jag vill höra dina.
De 4 för en lyckad, om man ska prata om så här, lyckad verksamhet eller en bra verksamhet. Eller det behöver inte vara att man driver ett eget företag. Det kan vara hemma i ens vardag, i livet, med ens familj eller vad det nu är. Men det är bra att ha en... Det finns en entreprenör, en producerare, en administratör och en integrerare. Om man börjar med entreprenören, det är den här personen som är visionären. Liksom. Du kan ha alla de här 4 i dig. Men det kan vara så här, ja men vi bygger en bro till Finland, säger entreprenören. För det är många som är entreprenörer och har massa tokiga idéer. Fan, man borde göra så här. Vet du vad? Min mamma gör de absolut bästa bolognesen. Alltså, hon skulle krossa alla restauranger. Fan, vi släpper en bolognäs, vet, sådär. Och så, ja, det är en kul grej att du har den där idén. Men det kommer ju aldrig hända om du inte har en producerare som get shit done, som det står här. Du behöver en person som liksom går upp på morgonen och verkligen hugger ved och verkligen gör det här som den här tokiga entreprenören har. Sen är det bra att ha en administratör. Det är en sån här som finns med i sammanhanget för att sköta allting. Se till att det är ordning och reda, lön på fredag. Folk får sina grejer. Man sköter det administrativa, papper liksom, helt enkelt. Regler och lagar och allt det där. Och sen det sista, intrigeraren som ser till att alla har det bra på jobbet och att alla mår bra. Mm. Alltså det här kan du ha i en person då. Och ska jag svara på någonting som jag verkligen är dålig på. Så jag är ganska okej på entreprenörsgrejen. Jag kommer på massa sjuka idéer hit och dit. Och så jag har blivit rätt bra på att producera dem. I form av att jag bestämmer mig att så här, kommer jag på någonting jag ska göra så ser jag fan till att avsluta i alla fall. Så jag tar det från punkt A till punkt B. Administrationen har blivit bättre, men jag omger mig med folk som kan hjälpa mig med sånt som jag inte fattar, för jag är extremt ABC när det kommer till liksom det byråkratiska. Men jag är hopplös på att integrera grejen, alltså den här, men det är mot mig själv. Mm. Det menar jag på att då kör jag för hårt. Alltså att jag känner inte efter hur jag mår, utan jag kanske dundrar på en vecka och så glömmer jag bort att sova tillräckligt. Och så tänker jag så här, ja men jag tar mig dit och så gör jag det i alla fall, fast jag är supertrött.
Så återhämtningen då?
Återhämtningen är rätt dålig liksom. Och det där är så kul, för om man ska översätta det till träning, så var det så att när jag började träna med Mårten, så var det ju väldigt sådär i första läget väldigt mycket narcissistiskt liksom, man ville liksom känna sig trygg och se bra ut i sin kropp och allt det där och komma igång och få kondition och allt det där. Men då kommer jag ihåg att jag gick ner till träningslokalen. Jag tror vi träffades där typ runt 7-tiden kanske eller någonting sånt.
Ja, det var tidigt.
7 var vi, ja. Och sen så åt jag typ jag åt sällan någonting innan träning. Och sen så åt jag kanske något liten, någon banan eller någonting efter. Och sen så gick jag hem och så satt jag mig och jobbade på det kontoret jag hade. Men sen sov jag alltid en timme varje dag. Mm. Varje dag sov jag en timme. Och då är liksom, ja det här är rätt många år sedan, så jag är betydligt yngre i min kropp också. Så att, alltså, den, så som min kropp och det mentala reagerade på att jag gav den så mycket kärlek liksom, i form av träning och att jag faktiskt åt och sov. Liksom, de sakerna blev så jävla viktiga. Så här, i mitt intellekt, jag vet att det är så. Jag vet att det är viktigt att sova. Jag vet att det är alla de här grejerna. Men jag är också en småbarnsförälder med 5 ungar, varav 2 jättesmå. Det är liksom, man lever på en annan planhalva då. Det är bara så. Man tänker inte så mycket på det liksom.
Vad gör du idag då för att komma ner i varv om du är så här, behöver det?
Nej men vi, jag tror att så här, jag och min fru är väldigt mycket så där att alltså man tillåter varandra att sova en timme på dagen till exempel, om man liksom håller på att totalt gå in i väggen, att man är så trött och sådär. Så det är skönt att man kan vara två då. I det
ett
läget.
Team där också.
Ja, det är bra att vara det. I det läget är det jätteviktigt och sådär. Men varva ner annars är väl liksom egentligen att nej men liksom kanske unna sig att göra någonting som man tycker är kul och passionerad i liksom sådär. Allting behöver inte alltid vara att det måste vara sådär, åh nu ska jag stå på händer och det måste vara så fysiskt och allt det där. Det kan vara någonting enkelt bara. Mm.
Ja, livet är ju så. Det är upp och ner.
Laga mat är kul.
Ja,
det är väldigt.
Mårten gillar ju att baka.
Ja,
det är någonting. Första avsnittet här så avslöjades det.
Ja, det är bra. Ja.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag undrar en annan grej. Har du några förebilder?
Absolut, men jag tror att... Eller
finns det något som inspirerar dig? Vad får du din inspiration?
Ja, men jag har mer så här... precis. Inspiration har jag nog mera. Förebilder kan ju vara så där... Det är många som säger att... Om man pratar om mig som förebild så brukar jag nästan säga så här att... Ja, fast det är jag nog inte. Jag hoppas att jag kanske kan inspirera någon. Och det, för så blir jag utav andra människor... Jag är inte så här, Bob Marley är min förebild. Så här. Men Bob Marley var en väldigt mäktig artist. Eller en annan person eller någon annan artist eller vad det kan vara. Men ofta måste jag nästan säga att de som blir mina förebilder slash inspiratörer brukar oftast vara folk som är ganska nära mig. Alltså människor som jag känner typ. Som jag tycker jag kan bli så här inspirerad av. Eller jag tycker att de har gjort intressanta grejer eller... De är intressanta för att de hanterar situationen på ett visst sätt eller ja, sådär. Men jag tror att det är viktigt att ha folk som inspirerar en runt omkring. Och jag vill gärna själv inspirera. Jag tycker om det. Framförallt så vill jag inspirera unga människor som kommer in i musik idag. Och se att det finns så mycket, mycket mer att göra än vad man kanske tror att man kan göra. Att det inte finns några regler heller riktigt.
Nej, och alla behöver ju skapa sig själva. Men just det här liksom, med att ta lärdom av varandra. Jag tycker att du är en fantastisk förebild och inspiratör. För att just det här, du visar så många människor liksom, så mycket bra. Och det är det som man plockar ju med sig de sakerna man känner att man själv kan använda. Eller som man kanske tycker är... Om du kunde få en superkraft då? En superkraft. Vad som helst. Den här är svår, eller?
Ja... Det finns mycket som jag skulle... Alltså superkraft. Jag är snarare så här, jag skulle nog säga så här. Jag älskar att måla. Jag skulle vilja bli skitduktig på att måla. Eller jag gillar att göra musik. Och jag tycker det är kul att försöka sjunga. Jag skulle vilja bli bra på att sjunga. Alltså inte bara rap. Utan liksom utvecklas där. Sådana saker kan jag ha som så här... Men superkraft, inte så här, det ska vara skönt att kunna teleportera sig. För då ska man slippa åka bil med några år och Stockholm. Men det är så här, eller flyga eller någonting sånt. Det känns kanske i en så här fantasivärld. Men mera sådana saker skulle jag nog typ... Eller bli så här skitduktig på att laga mat. Alltså, det så här.
Man kan impa på någon.
Ja, exakt. Nej, men för att jag tycker att det verkar vara en extremt intressant... kreativt hantverk. Ja. Liksom. Det verkar vara kul. Det verkar vara väldigt roligt för de som är duktiga på det också.
Ja, det är ju fantastiskt att höra. Jag tycker det är roligt att fråga den här frågan till folk för att den säger ganska mycket om människor. Just ja. Var hjärtat sitter. Mm-hmm. Och jag läste någonstans också, jag har hört det här också såklart, men att ditt hjärta finns på Södermalm. Om du fick välja en plats på jorden där du fick vara... Och jag undrar ju då, vad hittar man på Södermalm?
Faktum är att jag gjorde ju en bok för ett år sedan, eller egentligen inte ett år sedan, jag tror att den kom i våras, men tiden går ju så jäkla fort nu för tiden, så det känns som att när man släpper någonting så känns det som att det var 100 år sedan. Men jag gjorde en bok som heter Min plats på jorden, och den handlar faktiskt om Koster och västkusten, där jag liksom växte upp på somrarna. För att när jag växte upp så växte jag upp i Sverige på 70-80-talet, då var det liksom public service, det var kanal 1, kanal 2, det fanns ingen reklam på tv. Man reste ingenting. Jag flög flygplan första gången jag var 17 år. Så mina somrar, de spenderade jag där.
Du vann väl ett pris för den boken precis också?
Ja, exakt. Jag är jättestolt över det. Två priser.
Nej,
så att absolut, min plats på jorden är definitivt Koster. Jag tycker det är det bästa stället på jorden. Jag tycker det är fantastiskt. Det är en liten skärgårdsö för de som inte vet vad det är för någonting.
Västkusten.
Västkusten ligger utanför.
Västkusten. Jag är där, från västkusten.
Är det så? Okej, okay. Vart är du ifrån?
Jag är från Trollhättan. Så att,
ja, men det är ju bara en timme därifrån. Ja. Det är utanför Strömstad. Så det är ju exakt. Liksom, det är där det ligger. Och sen så ska jag nog säga så här. Ja, alltså Södermalm, absolut. Jag är ju uppväxt där. Men jag har ju också ett väldigt så här. Om man ska prata om Söder som Söder, så är han väldigt som nästan lite så här tragisk känsla till det. För att jag tycker att det var så, det blev, jag vet inte, det är så mycket som har hänt sen jag växte upp. Och jag tror att det som är så här med kostar, att det fortfarande är väldigt mycket så som det var när jag var liten. Mm. Så det, allt det som man romantiserade i sin barndom finns fortfarande kvar väldigt mycket. Södermalm är en väldigt stor skillnad liksom. Bara, ja, men ta dem sen den tiden du kom dit runt, ja. Efter runt millennieskiftet där, har det ju hänt väldigt mycket. Till det bättre och till det sämre. Men jag älskar ju Söder som stadsdel. Absolut, jättemycket. Och jag älskar Åre. Så jag har liksom en treenighet. Jag älskar Jämtland, Södermalm och Kostar. Det är mina tre platser.
Det är härligt att få lite av absolut. Olika världar.
Ja, väldigt mycket.
Jag undrar en annan sak. Hur ser du på sociala medier idag? Alltså många blir ju stressade av det och så. Hur mycket tid lägger du där?
Det är en bra fråga tycker jag. Det där är superbra. Jag är ju så pass gammal så jag kommer ju liksom från eran där det inte fanns. Och jag kommer från eran där det inte internet ens fanns. Och var liksom aktiv under den eran också. Men jag kan bara säga så här. När vi släppte skivor på den tiden så var det väldigt mycket så att man la en del budget på att köpa annonser i tidningar och ja, men liksom köpa marknadsföring verkligen. Sen när det hela det här med liksom det vi är idag, det är ju mer att man gör allting själv istället. Jag startade någonting som jag kallade för dagboken på min hemsida runt 2001. Och började skriva liksom. Och det var ju enbart för de som lyssnade på musiken och sådär. Och jag var ju väldigt personlig. Mm. Och redan då så var det någonting som tidningar snappade upp. Så att de började citera därifrån. Och då var jag såhär, oh, då blev jag lite rädd. Så då slutade jag med det. Sen kom blogg. Och bloggen blev väldigt stor. Alla bloggade, alla hade en blogg där man skrev om olika saker som man höll på med. Och sen så kom Instagram. Och jag fattade ingenting vad Instagram var. Alltså Twitter hade ju varit innan också. Men jag liksom... Idag så tycker jag Instagram är väldigt intressant. Det är väldigt kul. Jag tycker det är kul för att det är mitt sätt att liksom kommunicera med folk som lyssnar på min musik. Eller är intresserade av vad jag håller på med. Och att jag alltid vill ha en bra... Jag vill ha ett bra tonläge. Så jag vill inte att det ska bli liksom stora... Folk kan bli rätt hårda och tuffa på sociala medier och skrika och liksom använda skällsord och allt möjligt. Liksom. Det är väldigt mycket slippa den grejen, vilket jag också... Jag har ett ganska städat konto på
ni
det.
Ni är rätt bra på det. Jag har ju sett en hel del roliga bilder genom åren ja, när ni har tränat, du och Mårten.
Ja, men vi har alltid jobbat hårt med det. Men det är också så här... Och det är också ett sätt att inspirera, tror jag. Liksom. Mm. Men sen har jag många olika grenar där. Jag har delar där jag är jättepersonlig. Jag delar som jag visar saker som jag håller på med. Jag ser mig dock inte som en influencer. Jag ser mig som en artist som har ett konto. Och alla de grejerna som jag, om man säger, säljer via mitt konto. Alltså det vill säga marknadsför. Om det är min musik eller om det är viner eller om det är... konst eller om det liksom är en hotellverksamhet. Det är grejer som jag de facto är företagare i och driver. Så jobbar jag jättemycket med dem. Liksom, ja, men ta till exempel Granen, hotellet i Åre som jag är med och driver och delägare i. Och lägger jättemycket liksom, energi och passion i. Där kan jag liksom berätta om. Ja, men nu, som igår till exempel, så började ju snabbt här. Okej, nu har regeringen bestämt att det inte är någon alkoholförsäljning efter klockan 8. Ja, då måste vi hantera det. Hur gör vi det? Och då gör vi det såklart via de här sociala medierna. Det är jätteviktigt att ha de här kontona. Att kunna säga och berätta snabbt och enkelt. Liksom. Det här är det som gäller för oss. Så att på så sätt kan jag tycka att det är superbra. Sen finns det en lätt beroende framkallande effekt utav sociala medier. Vilket är läskigt. Och jag kommer ihåg att... Det var vad Mikaela sa det en gång, det var jävligt roligt. Hon bara, ska vi testa en vecka liksom, där vi kör mobilfritt efter sex liksom, på kvällen. Mm. Och bara skiter i telefonerna. Liksom. Så gjorde vi det var ju fan grym vecka alltså.
Ja. Ni lyckades med
det? Ja, absolut. Vi körde stenhårt på det. Att bara inte bara skita i dem liksom.
Vad kommer det sig att ni börjar med det igen då?
Ja, du vet, man faller tillbaka i gamla precis. Mönster liksom. Men jag tror att vi testade bara mer för att känna hur det kändes. Så det vart väldigt bra. Men sen kan jag känna sådär... Alltså jag tycker det är kul med... Jag har alltid tyckt det var kul med musikvideos. Jag har alltid tyckt det var kul att klippa och redigera film. Så jag lägger rätt mycket energi på att göra stories eller grejer som ska kännas som, alltså det, jag får ut något kreativt i att göra det. Inte bara så här, oh, nu är jag här och liksom gör det där eller vad det nu är för någonting. Utan att jag liksom, jag bygger små historier och liksom, på så sätt kan jag också tycka att det är roligt att det finns ett skapande i det. Men vart det är på väg och vad det kommer bli och liksom hur det här kommer sluta, ingen aning. Jag är så här. Vi som har barn, det har vi alla runt det här bordet. Mm. Vi ser ju också sen vad händer med dem och liksom, hur blir det i framtiden? Hur tar de på det liksom?
Ja, det är kommunikation. Och du heter Petter Alexis på Instagram om det är någon som inte är.
Ja, exakt.
Och kolla in det.
Men det är så roligt som Bingo till exempel, som jag inte har träffat på 100 år. Ja. Och som jag träffar nu idag. Ja. Men jag sa det till honom, det känns som jag är med dig ändå.
Ja, men det är det
att jag följer
är,
honom så. Och så ser jag, han lägger ju ut så mycket stories. Exakt, så att det kommer ju liksom långfilmer varje dag. Liksom, så att det är så här. Men jag kollar på dem och liksom, det känns ibland som att jag är med i hans liv lite grann. Det kan vara kul också.
Ja, det men det är väldigt kul.
Om du skulle beskriva dig själv, ett ord. Bara ett.
Oj. Ja.
Om jag skulle göra det, då skulle jag säga att du är genuin. Genuin. Men det är mitt ord på dig.
Ja, okej. Ja.
Nu får du inte ta det.
Ja, alltså en mentor till mig, han sa så här, du är väldigt plikttrogen. Alltså i form av ens uppdrag eller yrke eller liksom det man håller på med eller saker som man gör. Så att, jag skulle nog säga plikttrogen. Alltså jag är väldigt så, jag håller mig till de grejerna jag gör. Alltså i form av att jag... se till att göra det och jag gör det liksom från punkt A till punkt B och sen ibland med skiftande resultat såklart, men jag gör det i alla fall liksom.
Vad skulle du säga?
Ja, men jag känner ju inte dig Petter personligen, men jag följer dig på sociala medier och utifrån det jag har sett så skulle jag nog sätta omtänksam.
Okay.
Det verkar som att du bryr dig väldigt mycket om människor i din liksom omgivning.
Jag får nog instämma här faktiskt. Det, vad du än säger, Petter.
Så. Ja, nej men absolut. Nej, men det, jag tror alltid så här, jag tror väldigt mycket på, jag tror att man kan göra saker, eller så här, kan man hjälpa någon i sin omgivning så är det ju alltid schysst att göra det. Och det är också jäkligt skönt att veta, för då kanske man också kan bli hjälpt när man själv är i en sån situation. Så att jag har ju fått supermycket bra hjälp från vänner i olika sammanhang. Så att det är ju väldigt, väldigt viktigt tycker jag.
Vi jagar ju lärdomar i den här podden. Finns det någon lärdom som är så här extra viktig eller speciell för dig som du har mött genom livet eller kanske genom karriären som du tagit med dig?
Ja, att avsluta det du påbörjar. Det brukar jag alltid säga är en viktig lärdom. Alltså, då är vi tillbaka till det här liksom, entreprenörssnacket. Liksom, att folk sitter och har tokiga idéer och vill göra grejer. Och jag säger så här, vet du vad? Allt är superbra om man bestämmer sig för att göra någonting. Men så fort jag hamnar i ett möte med någon som har sagt, fan, jag har den här idén, man borde göra så här och så här. Det första jag gör är att liksom på något sätt sizea upp och kalkylera är hur mycket arbete innebär det här och kommer vi kunna dra i mål? Orkar jag dra det här mål? Kan jag göra det här helhjärtat? Kan jag göra det bra? Är jag intresserad? Och så vidare och så vidare. Är det någonting man håller på med? Säg att det är en produkt. Kommer jag ens konsumera den här produkten själv? Eller, ja, men du vet, eller vad det nu är för någonting. Så att det är väldigt mycket där. Lärdomen är avsluta det du påbörjar. Liksom. Mm.
Kan man säga då att du sätter ditt mål innan du börjar med någonting?
Ja, på gott och ont. För ibland sätter jag jättehöga mål. Och så blir det så där nästan överväldigande. För att man måste liksom, shit vad jag har dragit igång för någonting här. Och så måste man liksom avsluta det. Men... ja, jag försöker göra det. Men min, på något sätt med någon sorts nykter bedömning liksom, på situationen.
Ja, du föreläser ju mycket. Jag är lite nyfiken också på det här. Har du något speciellt budskap? Självklart kanske du anpassar beroende på vem du föreläser för. Men har du någonting som du alltid tar med dig till folk?
Ja, alltså jag har ju flera föreläsningar. Och just det är också en lärdom att våga utmana sig själv. Det är väldigt så här klyschigt att säga. Men jag tror väldigt mycket på att sätta sig själv i situationer som inte är så trygga eller så bra. Alltså föreläsa är verkligen en sån situation. Alltså det är ju vidrigt i början och gå ut på en scen och sen tro liksom att så här, har jag någonting att säga som faktiskt är intressant för de här människorna? Det var det jag tänkte första gången. Min ingång blev ganska naturlig när jag kom in i det där för att jag hade pratat en del i tidningar om intervjuer om dels dyslexi men också komvux. Vilken betydelse komvux hade för mig. Alltså att man kan rätta till betygen efter ett uppfuckat gymnasium. Vilket gjorde att komvux anlitade mig som föreläsare en gång. Det här väldigt många år sedan. Och tänkte så här, fan jag gör det här. Och så alltså jag mådde så dåligt. Jag var så jävla nervös. Alltså jag var så fruktansvärt nervös. Men jag gick ändå in och liksom tog den där publiken. Jag gjorde säkert inget bra alltså jobb så, men jag gjorde det i alla fall. Och har du vågat gå in och liksom börja rota de där grejerna så till slut så... Jag tror man mår väldigt bra utav att testa sig själv i många lägen där det kan vara läskigt. Liksom. Föreläsning är en sån. Och sen pratar jag rätt mycket om... Jag har några som handlar om min bakgrund och skolgång och liksom hela den vägen. Också att... Att saker som kanske man föraktar till slut blir det som man faktiskt tycker är kul. Jag hatade böcker när jag var liten, idag älskar jag böcker. Hade det inte varit för komvux och böcker så hade jag inte blivit artist. Jag hade inte börjat skriva texter om det inte hade varit för de sakerna. Så att den boken jag hatat mest i mitt liv, det är natur- och kulturs, litteraturhistoriabok. Men det är också den boken jag älskar mest i mitt liv. För det är den boken som sjösatte min karriär som rappare och textförfattare. Så att man ska inte alltid döma ut grejer som man föraktar, alltså som man tycker är jobbiga, för det kan också bli det stora för en senare, det har jag lärt mig, så det pratar jag om. Sen har jag en som riktar sig jättemycket till hur jag har jobbat i min karriär och liksom varit hållit mig flytande i över 20 år. Och där pratar jag väldigt mycket om att hela tiden försöka sätta sig i sammanhang som inte alla andra gör. Väldigt många som håller på med saker vill gärna göra precis som alla andra för att de har gjort någonting som är lyckat och det funkar och då gör man precis samma sak. Men det gör ju inte det unik eller genuin på något vis, utan det är ungefär som att har du ett torg och så ska du öppna en pizzeria men det ligger 10 andra pizzerier där, då kanske du inte ska ha calzone på menyn, då kanske du ska hitta någon annat som gör att din pizzeria sticker ut väldigt mycket. Så att hela tiden hitta din egen arena, hitta din egen fil, hitta ditt eget ställe där du kan vara och göra den grejen. Det där går ju ner i alla olika saker som man håller på med. Så det pratar jag jättemycket om. Alltså, och att hela tiden spinna på idéer som man får. Och att våga liksom testa sig fram. Och på något sätt återigen utmana sig. Men också att tänka då, som jag sa, utanför lådan. Och liksom... Och det tror jag har varit ganska avgörande faktorer för att jag är fortfarande kvar som artist idag. Mitt bästa exempel på det där är att bestiga berg. Det är ungefär som att om jag gör en skiva som blir väldigt lyckad, då är det som en bergsbestigning. Väldigt enkelt skulle jag kunna bestiga det berget igen. I samma studio, samma sorts låtar, samma sorts producenter, samma sorts sound, allting. För att jag känner mig trygg i det och det funkade ju. Men det kommer ju inte utmana mig och det kommer inte utmana mina lyssnare. Och gör du det där för mycket, att bestiga samma berg, då tröttnar de till slut. Så det gäller hela tiden att hitta nya berg att bestiga. Och, liksom, och det är skitjobbigt i början. Det är verkligen astufft i början när man kommer där och precis ska liksom börja kliva upp på det här berget. Och man bara, fan ska det bli nu? Och hur ska det här sluta? Men sen så, på något sätt så når du ju den där toppen. Och när du gör det så är det en sån mäktig känsla. För då har du liksom hela tiden utvecklat. Så gör du det som... i mitt fall då, artist till exempel, så blir det på något sätt som att det blir intressant varje gång du gör någonting, för att du faktiskt tar det vidare hela tiden. Och jag tror att det är svårt att liksom... Nej, men jag har sett många kanske stampar på samma punkt hela tiden. De är skitbra på det de gör, de är fantastiska, men det är samma grej som det var tidigare.
Ja, det växer inget nytt.
Och då gör jag hellre någonting som kanske är lite mer riskabelt, men det blir något nytt liksom. Mm.
Ja, exakt. Man behöver ju, det växer inget nytt i trygghetszonen.
Nej,
man
du brukar ju säga det. Samma, då blir det samma resultat.
Samma, så är det. Men det är verkligen
men
så.
Du ska väl ut på turné snart?
Jag har stått med dörren med en packad väska hela 2020. Nej, men,
vi hoppas att du ska ut på turné snart.
Ja, jag hade en turné då som alla andra artister i världen fram till typ mars, april. Mm. Och sen så ställdes ju allting. Och sen flyttades det upp. Mm. Och nu flyttades det upp till, först till den här hösten, den här vintern. Men sen flyttades det till våren. Och nu, precis nu, häromdagen, så flyttades våren till hösten.
Vart köper man biljetterna till dem då?
Det gör man på Ticknet. Men det är också en bra fråga. Gärna, ska man gå och titta på mig, då ska man kolla på Blixten & Company, deras hemsida. Mm. Blixten & Company. För där kan man lätt få guidningen och köpa biljetter. Och då köper man rätt biljetter, för att det finns många sådana... fulingar som är ute och säljer jättedyra biljetter. Ja, absolut. Hur mycket som helst. Och lurar folk så det bara visslar om det. Så att, gå gärna in på Ticknet, det är bra för de är seriösa. Mm. Eller att man går via Blixten & Companys hemsida, för där står det, liksom, länkar finns där till konserter och sånt.
Jag håller verkligen tummarna för att det blir av nu då.
Ja, men det är, alltså, det är... Man måste ju se ljuset i tunneln. Men jag tror tyvärr att i liksom den här stunden vi sitter här just nu idag i december 2020, så tror jag att vi kommer nog ha det lite hårdare igen innan det blir bättre. Mm. Det kommer bli värre innan det blir bättre, men det kommer bli bättre. Och så måste man ju också tänka, för annars så går det ju inte.
Hur ska du starta 2021?
Ja, jag kommer starta 2021 i Jämtland och vara där uppe några veckor. Och sen så åker jag tillbaka till studion i Stockholm. Och fortsätter jobba. Jag, det är också en sjuk grej. Jag byggde en studio nu under covid. För att det är första gången i min karriär jag har min egen studio. Mm. Vilket har varit svinbra. För att jag har varit asproduktiv under den här perioden. Så jag har gjort hur mycket musik som helst. Och det jag kommer göra är att fortsätta göra musik. Och fortsätta skriva och måla. Liksom. Det är det jag håller på med.
Så mm. Kommer alltid någonting bra ur en motgång?
Ja, men lite så här, man får liksom hitta andra grejer att göra under den här perioden. Och jag tror att vi kommer se, liksom, efter covid, så tror jag vi kommer se väldigt mycket bra, kreativa människor komma fram med grejer. Mm. För jag tror att det är många som har satt igång och liksom, hjärnverksamheten går på full rulle nu. När man inte kan vara ute och jobba med, liksom, jag tror det var Pelle i Hives som sa det till mig. Sångaren i Hives sa det. Och fan, hela våran jävla affärsidé går ju ut på att samla en jävla massa folk. Liksom, det är på en yta liksom, i en konsert. Så att man får ju liksom hitta andra lösningar. Så är det.
Jag har ju ett segment i den här podden, Petter, som heter Fem fria.
Fem fria.
Och det går ut på att jag helt enkelt ställer fem fria frågor till dig.
Okej.
Okay. Och du är inte förberedd på de här.
Nej.
Men är du
ja, absolut. Okay med det, eller? Är det så här ja eller nej-frågor?
Nej,
eller?
Du kommer nog få utveckla lite. Okay. Men det är inget jättejobbigt. Nej. Det är snälla frågor.
Säger hon alltid samma sak innan.
Ska vi köra direkt?
Yes.
Den första frågan är då, vad är det första du gör på morgonen?
Det första jag gör är att jag kollar vad klockan är. Att jag inte har försovit mig. Det är det viktigaste. Och så försöker jag... Ibland är det så att jag försöker komma på vad jag skulle göra idag. Men jag har också förberett mig. Så jag brukar titta på kläderna som jag lagt på golvet. För jag lägger alltid ut en sån här brandman. Du vet, jag lägger allt innan. Nej, men sen är det de här klassiska grejerna. Man går på toaletten och duschar. Liksom. Mm. Men... titta på klockan, försöka slå fast vad det är som jag har på agendan och då kan jag liksom titta på...
Äter du frukost?
Nej.
Nej.
Det gör jag inte.
Nu brände du en fråga till.
Ja, förlåt.
Ja, nej, men det
Mårten, du ska inte stoppa mig nu.
Nej, men vadå? Det är en bra fråga. Det är liksom ja och nej. Alltså, inte så... Nej, jag tror att det är väl efter alla år vi har tränat på morgonen, Mårten. Jag tränar ju alltid på tom mage. Så att det har blivit rätt mycket så. Så jag brukar ofta försöka träna och sen äta.
Om du skulle vara tvungen att ta helt ledigt från alla dina jobb, allting, i ett halvår, vad skulle du göra då?
Jag skulle åka till Koster. Mm. Och hänga där, och så skulle jag måla. Men det skulle jag se som ett ren självbalsamering. Det skulle jag
göra. Och fråga tre då. Vad är du rädd för?
Alltså jag tycker att det är läskigt med... Jag är rätt medveten om klimatförändringar och sådana saker. Så, och när man har barn så tänker man nog rätt mycket på... hur ska det bli för dem i framtiden? Så det är sånt som skrämmer mig. Ganska stora frågor. Mm. Alltså så här, världen och... det är sånt som jag tänker mycket på. Liksom, vad händer i framtiden och hur kommer det se ut om... Och vad händer om 60-70 år? Hur ser världen ut då? Liksom. Mm.
Ja. Du driver ju flera restauranger. Och då blir jag väldigt nyfiken. Om jag skulle gå till en av dina restauranger och välja någonting på menyn som jag ska äta varje dag i resten av mitt liv, vad väljer jag då?
Oj. Resten av ditt liv?
Hälsosamt kanske?
Hälsosamt. Nej, jag skulle nog gå på... Jag skulle tycka att du skulle åka till Åre och gå på... du skulle ta någon sorts ravioli eller någonting sånt där. Ja, något italienskt.
Spännande, ja. Något italienskt. Ja. Då får jag åka till Åre en vacker dag och prova det då. Ja. Vad är den roligaste träningsformen?
Och nu vet du hur du ska svara. Nej.
Ja, jag tycker ju att nyckeln till träning, till bra träning, är variation. Så variationen är viktig tycker jag. I alla fall för mig. Och det kan vara så att man tränar på ett gym och så varierar man mycket övningarna. Alltså vad man gör för någonting. Så att man inte alltid går och gör exakt samma saker hela tiden. Men i min värld så idag så handlar det väldigt mycket om att variera. Jag älskar att gå på gym. Tycker att det är härligt. Jag älskar att simma. Jag älskar att springa. Jag gillar att vara aktiv i form av att gå långa sträckor och sådär också. Så att blanda allt det där, det tycker jag är det bästa.
Det är en smart grej, för det sätter också en stark grund.
Det sätter en stark grund och det blir någon sorts all over place liksom... Och jag tror att det handlar om min ålder också. Jag är liksom 46 idag. Och jag tror att när jag var yngre, liksom, då var det mycket viktigare att man tränade mycket gym och mycket muskler. Det var mycket den grejen. Och det är kul. Man går igång på det. Man tycker det är roligt för att man ser sig själv förändras väldigt mycket. Men idag så tror jag att det handlar mycket mer om det mentala, så här, att aktivera sig själv, att bli aktiverad och få, att hjärnan får ut någonting, att du så här springer eller någonting sånt. Och jag mår skitbra när jag känner att jag får ut det liksom. Men det är som allt som är intressant, det är som man pratar om, det släpps någon bok, ta Zlatan-boken till exempel. Helt plötsligt så läser varenda jävla unge en bok och tycker att det är askul att läsa en bok. Och normalt sett så spyr de på böcker, men de läser den Zlatan-boken. Varför? Jo, för att hela världen är intresserad av Zlatan. Det är ungefär så är det. Så att det är så här, är det intressant, då blir det kul. Det är som med träning, är det kul, då blir det bra.
Vi behöver mer förebilder. Jag är superglad, Petter, att du finns. Och, ja, vi har ju känt varandra länge, som sagt. Och för mig är du både en förebild och en inspiration. Och jag är superglad att du liksom kom hit och gästade podden.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma in. Tack.
Ja, och hoppas verkligen liksom att, du, liksom, att vi kan göra en del två på det. Var hittar man dig om man vill veta var du spelar eller vad som händer nu framåt?
Bästa sättet är väl att kolla upp mitt Instagram-konto. För det är där det mesta kablas ut. Och det är ju snabel av Petra Alexis. Det är där jag hänger. Jag är inte så mycket på eller jag uppdaterar Facebook, men jag är inte så aktiv där. Men däremot är jag aktiv på Instagram väldigt mycket. Så där ser man det mesta som rör mig.
Då vet ni vad ni ska kolla in nu. Ja, Petter, vilken fantastisk förebild och inspiratör han är. Och nu vet jag att hans dygn inte har fler timmar än mina. Jag gillar det här med han sa att fånga de bästa timmarna på dagen. Att göra saker tidigare på dagen för att han ska bli mer effektiv, det är en bra lärdom. Och att planera in lediga stunder varje dag för att man ska kunna må bra. Sen gillar jag också det här han sa med hans egna två lärdomar. Att avsluta det man påbörjar och att våga utmana sig själv. Tack snälla för att ni har lyssnat denna gång och vi hörs igen. Glöm inte att haka på vårt Instagram-konto, Killer Mindset Podcast. Och nästa vecka är det Magdalena Forsberg. Tack snälla Petter för att du kom.
Tack.
Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.